الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. Vi fortsätter att gå igenom al-kitab al-mubarak, adab al-mufrad av imam al-muhaddithin, imam al-Bukhari, rahimahullah wa ta'ala. Och vi började i förra veckan att tala om dua. Och vi talade om vikten av dua, vi talade om dess position i islam. Vi talade också om vikten av att ha uppriktighet, ikhlas i sin dua. Och vi talade också om att man inte ska säga insha'Allah, utan att man ska be med bestämdhet. Och att man också ska vara mån och ivrig i sin dua. Och att man inte ska tänka att man har bett om för mycket. Utan alhamdulillah, Allahs skatter är ändlösa. Så att man kan be om exakt hur mycket som helst. Och vi började också i förra veckan tala om att lyfta händerna i dua. Det kapitlet, Raffel Eidi fi dua, kapitlet om att lyfta upp sina händer i dua. Och där nämnde vi lite principer eller lite regler eller lite olika former av att lyfta sina händer i dua innan vi gick in på haditherna. Och får se om ni minns, det finns tre olika sätt att lyfta sina händer på i dua. Minns ni dessa tre olika sätt, Ibrahim? När gör man det, ett finger?
När man ska göra tawbah.
Istighfar, när man gör dhikr och vid dua. Finns ett tillfälle dua också? Tashahud, ett till tillfälle. Om ungefär 14-15 timmar. Jumma, khutba. Imamen när han gör dua. Vi sa att han ska inte lyfta händerna i dua. Utan hans dua, det ska vara att han pekar med pekfingret. Taib. Och även de som är där säger, lyfter inte händerna, utan de säger bara amin. Det var den första formen av dua, att man pekar med fingret. Den andra formen av dua, vad var det? Hur ska man lyfta händerna? Någon som minns? Skifta lite här mellan. Att man lyfter händerna jättehögt över huvudet så att armhålorna syns. När gör man den duan? När det är katastrof, när det är nöd. I krig. Och det finns också ett tillfälle. När man ber om regn. Eller istisqa. Då är det också sunna att lyfta händerna högt. Taib. Så att man lyfter händerna högt över huvudet. Är då i istisqa när man ber om regn. Eller när man ber i nöd. Taib. Och det tredje tillfället och vanligaste är att man lyfter händerna. Med handflatorna upp mot himlen. Till nivå av axlarna. Taib. Att man håller händerna upp till nivå av axlarna. Rasul alaihissalam, han sa, be Allah med era handflator och inte undersidan av handen. Taib. Och det nämndes också då, som Ibn Abbas sa, till nivå av axlarna. En är lite högre, lite lägre, spelar ingen roll. Och vissa lärda säger att man också kan ha händerna ihop. Taib. Na. Så det var de tre sätten som vi nämnde. Och vi talade också om att det är mutawatir, det har nämnts från otroligt många källor att Rasul a.s. lyfte sina händer i bönen, i dua. Och vi nämnde att när är det sunna att lyfta händerna i dua? Det är sunna att lyfta händerna då profeten a.s. lyfte händerna. Och när är det sunna att inte lyfta händerna i dua? Att de tillfällen där Rasul a.s. inte lyfte händerna, där lyfter vi inte heller händerna. Taib. Till exempel, du ska gå in på toaletten. Allahumma inna a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ska du lyfta händerna? Nej. Taib. Och liknande dua. Yani, i salah. Du gör dua. Allahumma inna a'udhu bika min adab al-qabr och adab al-nar. Ska du lyfta händerna? Nej. Utan du lyfter fingret och gör tashahud. Taib. Så att vi har de här, ulema säger, tre tillfällen som Sheikh Uthaymin säger. Där det har bekräftat bekräftats att Rasul alaihissalam lyfte händerna. Det råder inget tvivel om att det är sunnat att lyfta händerna. Som till exempel på Arafa i Hajj. När man gör Umrah, Hajj, och man står vänd mot Kaaba på Safa al-Marwa. Det är sunnat att lyfta händerna. Det här har bekräftats i sunna. Taib. Sen har vi där det har bekräftats att profeten alaihissalam inte lyfte händerna. Då ska vi inte lyfta händerna. Sen har vi det tredje, det har varken bekräftats eller dementerats. Där är valet fritt. Där får du lyfta händerna om du vill. Och det är bättre att lyfta händerna baserat på de generella haditherna som vi har nämnt. Att det är bättre att lyfta händerna. Taib. Na. Och sen har vi nämnt att det då finns vissa tillfällen där man inte ska lyfta händerna. Och vi nämnde exempel som till exempel vissa lyfter händerna efter salah eller maktuba. Så fort de avslutar bönen så lyfter de händerna och gör dua varenda salah. Är det här sunna eller bidda? Det är bidda. Taib. Och de säger al-fatiha och liknande saker. Det här saknar grund i islam. Vi talade också om al-mas'ala, frågan av att stryka ansiktet med sina händer efter dua. Är det sunna? Är det sunna? Nej. Varför då? Det har inte rapporterats. Det har rapporterats. Men haditherna är, som Ibn Taymiyyah säger, så svaga att de inte kan lägga grunden för denna dyrka. Man kan inte agera på dem för att de är alltså jättesvaga. Så att vi stryker inte ansiktet med händerna efter dua. Taib. Och vissa ulema till och med sa att det är bida att göra det. Taib. För att det saknar då bevis i religionen. Vi kommer nu inshallah börja gå igenom de kapitlerna som nämns i de haditherna som nämns i kapitlet av att lyfta händerna i dua. Taib. Och Imam al-Bukhari har också ett liknande stycke i sin Sahih al-Bukhari där han också nämner ett flertal hadither som bevisar att det är sunna att lyfta händerna i dua. Och den första autentiska hadithen som nämns i detta kapitel är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon berättar för Ikrima radiyallahu anhu att Aisha radiyallahu anha då såg profeten a.s. göra dua och han lyfte sina händer samtidigt som han säger innama ana bashar. Jag är en människa. Yani, ja Allah, jag är en människa. Fala tu'aqibni. Så straffa mig inte om jag skadat någon av de troende eller svurit åt honom, så straffa mig inte för detta. Och denna hadithen är sahih. Och en liknande riwaya, så om jag förbannat en muslim eller svurit åt honom, så låt det vara en orsak till att han ska renas och att han ska få belöning. Taib. Så shahid, själva beviset i hadithen, är ju då att profeten a.s. lyfte sina händer och gjorde dua. Han börjar med att säga innama ana bashar, jag är inget annat än en människa. Som Allah azza wa jalla också har sagt i surat al-Kahf, eller hur? Qul innama ana basharun mithlukum. Säg, jag är en människa som er. Och det här dementerar också det som vissa sufister säger, att typ han är mer än en människa. Han är skapad av ljus och liknande saker. Och det här är batil. Utan han är en människa. Och han är den bästa människan. Och skillnaden mellan oss och honom är yuha ilay. Taib, att han får uppenbarelse. Och att Allah azza wa jalla självklart då valde honom att bli profet. Och den bästa människan med den högsta karaktären, alayhi salatu wassalam. Så han lyfter här händerna och säger, jag är en människa. Ja, ni är mänsklig. Och människor kan göra fel. Om jag gjort någonting fel mot en människa, sagt någonting fel mot en människa, straffa mig inte för det. Utan gör det istället till en orsak att personen ska bli renad och få belöning. Så om profeten liksom råkat säga någonting om en människa, kanske han är arg eller säger någonting, så istället för att det blir en dua mot honom, så blir det en dua för honom. Att Allah ska förlåta hans synder och att Allah azza wa jalla ska ge personen belöning. Men shahid är att Rasul alayhi salam lyfte händerna. Nästa hadith är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Tufail ibn Amr radiyallahu anhu ad-Dawsi kommer till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och han säger, ja Rasulullah, Daws har trotsat och de har nekat. Så åkalla Allah mot dem. Gör dua mot stammen Daws. Och då vänder sig Rasulullah alayhi salatu wassalam mot Qibla. Lyfter sina händer och folk trodde han skulle göra dua mot Daws. Och istället så säger han, Allahumma ahdi Dawsen. Och Allah vägled Daws wa ati bihim. Och gör så att de kommer till oss. Ja. Här berättas det då berättelsen om Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Och ni vet att Daws är en tjänstam på arabiska halvön som också Abu Huraira kommer ifrån. Alhamdulillah, de blev senare från islams främsta hjälpare som gav seger till denna religion. Så Tufail var bland de första som accepterade islam. Tufail ibn Amr var bland de första som accepterade islam. Och hans berättelse är också väldigt fin i Sira då han kommer till Mekka. Och Kofar säger typ, lyssna inte på Mohammed, han förtrollar folk. Det är bättre om du lägger bomull i öronen så att du inte hör Koranen, för du kan bli förhäxad. Och i alla fall till slut han säger, en vuxen människa, jag kan själv avgöra om det är magi eller inte. Och sen när han hör Koranen accepterar han islam. Och han går tillbaka till sitt folk, Daus, för att kalla dem till islam. Men de vill inte acceptera till en början. De vägrar och trotsar och vill inte acceptera. Så han blir arg, går tillbaka till profeten alaihissalam och säger, gör dua mot dem. Ja, ni chans, de vill inte bli muslimer. Gör Allah, gör dua till Allah att han ska förstöra dem. Att han ska krossa dem, straffa dem och så vidare. Och då så vänder sig profeten alaihissalam mot Qibla, mot Mekka. Och folk tror att han ska göra det som Tufail ville, dua mot dem. Och istället gör han dua för dem. Att Allah ska vägleda dem och att Allah ska hämta dem. Och här finner vi profetens rahma alaihi salatu wassalam. Att hans mål var att vägleda folk. Inte att vilseleda folk, att straffa folk, att krossa folk. Utan han ville vägleda människorna. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi skickade det enda som är rahma till mänskligheten. Så profeten alaihi salam ville deras bästa. Och subhanallah, Allah azza wa jalla vägledde dem. De blev muslimer. Tänk om han skulle göra dua mot dem. Allah skulle besvara hans dua och utplåna dem. Men istället, alhamdulillah, man har tålamod och man gör dua för folket, inte mot folket. Och Allah azza wa jalla vägleder dem till islam. Här nämner man också i förklaringen på hadithen att, kolla här, de här människorna trotsar profeten alaihissalam under hans tid. Är det inte allvarligt? Säg, vi vill inte acceptera islam. Mycket allvarligt, eller hur? Men trots detta så är profeten alaihissalam tålmodig, överseende och hoppfull. Och han gör dua för dem. Han är mån om deras vägledning. Om han är så mån om kuffars vägledning, är det inte då en indikation på hur måna vi ska vara om våra muslimska bröder? Kuffar också generellt, vi värnar om och vi månar om att de ska bli muslimer. Men om han har så mycket rahma och gör dua för att Allah ska vägleda kuffar, vad ska vi då säga om våra muslimska bröder? När du ser en muslim som är vilse, som är knas, som gör haram, vill inte lyssna, ska du då det första du gör säga, må Allah förbanna dig, må Allah straffa dig, må Allah ge dig helvetet? Är det det man ska göra? Eller ska man säga, hadak Allah, må Allah vägleda dig, aslahak Allah? Eller du gör dua i personens frånvaro och Allah vägleder dessa människor, Allah vägleder dessa vilseledda ungdomar och så vidare. Så att det är så en muslim ska vara. Hadithen bevisar också en annan viktig sak som är sunna när det kommer till dua. Och det är att det är sunna att vända sig mot Qibla när man gör dua. Ja, en tillfärgda, eller hur? Vi nämnde att det är sunna att lyfta händerna. Men det är också sunna när man gör dua att man vänder sig mot Qibla, mot Mekka. Och det har bekräftats i denna hadith och i andra hadith. Här vände sig profeten alaihissalam mot Mekka. Men som jag sa, det är sunna. Det är inte wajib. Om någon vänder sig dit eller dit. Det är okej. Okay. Det är inget fel i det. Men det som är mest och bäst, mest korrekt, är att man vänder sig mot Al-Qibla. Tayyib. Och den här hadithen som Sheikh Abdurazak al-Badr nämner bevisar också en annan viktig sak. Vi talade för lektionen om att när vi lyfter händerna i dua, så är det också ett bevis på att Allah är över skapelsen. Vi lyfter händerna för att vi tror att Allah är över himlen. Taib. Vissa ahlul bidah, vissa sufister och liknande, förnekar att Allah är över himlen. Och säger att Allah finns överallt. Och då måste de bortförklara att vi lyfter händerna mot himlen. För att Allah är över himlen. Så hur bortförklarar de det? Då så säger de att när vi gör salat så är vår qibla Mekka. Och när vi gör dua så är vår qibla himlen. Ja? För att bortförklara denna sanning. Och den här hadithen tillbakavisar denna påståelse. Detta påståelse. För att profeten alaihis salam vände sig vart? Mot qibla. Vi muslimer har hur många qibla? En qibla. Vi har inte två qibla. Så det här är ett påhitt från dem. För att yani, legitimera deras bida. Och så är det med ahlul bida. De tror först och sen så försöker de hitta ett bevis. Hittar de ett bevis, hittar de på ett bevis. För att støtte deres bidda. Men alhamdulillah, ahle sunnah wal jamaah tror at Allah er over skapelsen, som det finnes mer enn 1000 bevis på. At Allah er over sin tron. Nei. Så til sunnah, du at vende seg mot qibla når man gjør dua. Nei. Neste hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, der han sier at muslimene drabbades et år av torka. Og da så kom vissa muslimer til profeten a.s. under hans fredagspredikan, under Jumma. Och de sa, ja Rasulullah, det regnar inte, jorden är torr, våran egendom har förstörts. Och då lyfte profeten a.s. sina händer mot himlen. Och himlen var helt tom från moln. Och han lyfte sina händer tills vi kunde se hans armhålor. Och sen så ber han Allah azza wa jall om regn. Och de sa, vi var inte färdiga med bönen tills himlen, yani tills det började regna så mycket att de ungdomar som bodde nära moskén knappt kunde ta sig hem på grund av regnet som hade kommit. Och regnet fortsatte en hel vecka fram tills nästa fredagsbön. Och då, under fredagsbönen, så säger folket, ja Rasulullah, husen har förstörts. De resande kan inte ta sig in eller ut. Och då så låg profeten a.s. över hur snabbt människan tröttnar. Och sen lyfter han sina händer och säger, å Allah, låt det regna runt oss och inte på oss. Gärna runt Medina och inte över oss. Och molnen gick direkt bort. A.s. Ja. Den här hadithen bevisar du också att man ska lyfta händerna i dua. Hadithen bevisar också många andra viktiga punkter som ulema har nämnt, som berör fredagsbönen och andra viktiga aspekter. En sak som hadithen bevisar är att det är tillåtet att prata med imamen under khutba, om det finns ett behov. Alltså inte prata, utan det finns något viktigt att säga till. Då får man prata med imamen. Ni vet ju, på Jumma ska man vara helt tyst. Du får inte ens säga salam alaikum, yarhamukallah, om någon nyser, ingenting. Du ska vara helt tyst. Men om man måste säga någonting till imamen, så får man göra det. Taib. Till exempel, han som är ansvarig i moskén säger, kan du säga åt folk att flytta fram till exempel. Ja, det finns ett behov för att folk står utanför, eller någonting sånt. Taib. Eller han säger någonting helt fel. Han säger, Allah säger, och så säger han en hadith till exempel. Alltså, profeten säger, påpeka en. Om man är 100% säker, så att det inte blir kaos, alla sitter och pratar med imam. Taib. Så den här mannen, mitt i khutban, han säger då, ja Rasulullah, det är torka. Våra pengar, våra egendom har förstörts, yani, det växer inte, djuren kan inte beta och så vidare. Så gör dua att det ska regna. Det här bevisar också en annan viktig sak, och det är att det är tillåtet att fråga andra människor att göra dua för dig. För dig eller någon annan. Gärna för muslimerna eller för sig själv. Du kan då be andra människor göra dua för dig. Ja. Men det är på villkor av att den här människan kan. Han är där, levande. Inte att du går till en grav och säger, kan du göra dua för mig? Utan du frågar en människa som du anser vara religiös från att han gör dua för dig eller för muslimerna. Taib. Men även här, man ska inte heller överdriva. Vissa tänker, jag kan inte göra dua. Jag är keff muslim. Jag går till sheikhen, vi ber honom göra dua. Och de gör alltid det. Och i vissa länder, till och med de ger pengar och presenter, så gör dua. Som att de inte kan göra dua. För de är på en lägre nivå än sheikhen. Så ska man inte heller tänka. Utan varje muslim ska göra dua. Men det kan vara ett plus om du gör dua och andra också gör dua. Så att det är okej och tillåtet att be då andra människor göra dua för dig. Tayyib. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att be om regn under fredagsbön. Eller istisqa. Egentligen, om det är torka i ett muslims land, så brukar makthavarna gå ut och säga att vi måste be salat al-istisqa. Kalla att moskéerna, gå ut i radio och tidningarna och säga till exempel, nu på torsdag morgon så är det salat al-istisqa i alla moskéerna klockan 7, eller i huvudmoskén klockan 7 till exempel, på morgonen. Och det är en speciell bön där man ber två raka, imamen läser högt. Och sen så håller imamen en kort påminnelse, en kort khutba, där han uppmanar folket till att göra toba. Och också ber Allah Azza wa Jal om regn. Och lyfter då händerna över huvudet. Och då är det också sunnat att alla lyfter händerna i istisqa. Vare sig det är jumma eller istisqa-bön. Om imamen ber om regn och lyfter händerna, så är det också då sunnat att alla lyfter sina händer på det här sättet. Ja. Tayyib. Hadithen bevisar också profetens mirakel alayhi salatu wassalam. Dala'il an-nubuwwah, bevis på att han var en sann profet. Tänker här, de sa det hade inte regnat yani på yani al-matar amen, ett år, eller under året hade det inte regnat. Och vi som bott i Medina, vi vet, alltså när det är torrt, det är torrt. Och det hände ibland att det gick flera år utan att det regnade. Himlen är blå. Alltså du kanske ser något mål på någon vecka ibland. Det finns inga mål. Om målen kommer, de är vita. Okej? Okay? Så subhanallah, helt vitt. Helt blått på himlen. Personen säger, gör dua ya Rasulullah. Och profeten alaihissalam lyfter händerna och gör dua. Och vissa riwaya nämner att innan han tar ner händerna så har det börjat spöregna. Och när han tar ner händerna så rinner vattnet från hans skägg. Alaihissalam. Direkt kommer molnen från en helt klar himlen. Kommer svarta moln och täcker hela Medina. Och det fortsätter regna en hel vecka. Tills det blir för mycket för folket. Och då kommer de och säger, Rasulullah, be Allah att det ska sluta regna. Och då direkt lyfter han händerna och molnen går bort. Och det börjar regna runt Medina, i utkanterna. Där folk vallar sina får och liknande, istället för att det regnar på staden. Är inte det här ett bevis på att han är profet, alaihissalam? Självklart. Ja. Så hadithen bevisar då också att man lyfter sina händer i dua. Ja. Nästa hadith som nämns här är hadith Anas ibn Malik, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade söka skydd, och han brukade säga, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Wallah, jag söker skydd hos dig från lathet. Wa'udhu bika min al-jubn. Och jag söker skydd hos dig från feghet. Wa'udhu bika min al-haram. Och jag söker skydd hos dig från att bli senil. Wa'udhu bika min al-bukhl. Och jag söker skydd hos dig från snålhet. Ja. Denna hadith är sahih. Den här hadithen, den är lite iskall. Nämner hadithen någonting om att lyfta händerna? Profeten alaihissalam sökte skydd för de här fyra sakerna. Hadithen nämner inte att lyfta händerna, eller hur? Varför satte Imam al-Bukhari denna hadith i kapitlet om att lyfta händerna? Allahu alam. Men Sheikh Abdurrazak nämner att det kan vara för att han vill indikera på att det är tillåtet när man gör en liknande dua att man lyfter händerna. Ja, ni dua generellt, vi sa, om det är generell dua, du ber om någonting, så kan du lyfta dina händer. Allah alam. Tayyib. Denna hadith är väldigt viktig och belyser en fråga som vi, många av oss, faller kort i. Och det är att dua handlar inte bara om att be om vad man vill ha, utan dua handlar också om att söka skydd för vad man inte vill ha. Och det är det som på arabiska kallas för al-isti'ada, att söka skydd från någonting. Söka skydd från någonting. Tayyib. Och det här är någonting som profeten alaihissalam brukade göra i jättemånga dua. Till och med så har vissa ulema, som Imam al-Nasa'i i hans bok Sunan, ett helt kapitel som heter Kitab al-Isti'ada, hadither om att söka skydd, och nämner jättemånga hadither. Taib. Så att det är viktigt att man också lär sig dessa dua och söker skydd från dessa dåliga saker. För om Allah azza wa jalla skyddar dig från dessa dåliga egenskaper, så betyder det att du kommer ha de motsatta egenskaperna som är goda. Eller hur? Så till exempel här, och Allah, jag söker skydd hos dig från el-kessel, jag söker skydd hos dig från lathet. De lärde sig att lathet är att man låter bli att göra någonting trots att man kan. Du har alla förutsättningar för att utföra någonting, men du låter bli. Gärna till exempel, du ber inte två raka före fajr. Du har tid, du har ingen stress till jobbet, du bara pallar inte. Så hoppar du över att be två rakat sunna före fajr. Efter fajr är orkar inte göra dikr. Du har alla förutsättningar, du har tiden, du sitter där. Men det låter bli. Det är kessel. Lathet. Ta in. Och vad är då motsatsen till kessel? Nashat. Att du har den här iver, orken, kraften att utföra dessa saker. Så man söker skydd hos Allah från el-kessel, denna lathet. Wa'udhu bika min el-jubn. Och han sökte skydd hos Allah från feghet. Att vara feg. Att inte yani, vara där och försvara islam, stå upp för sanningen, att vända ryggen. Det här fanns inte hos profeten alayhi wasallam. Han sa i Sahih Bukhari: "Thumma la tajidunani bakhilan wala kadhuban wala jabbanan." Ni kommer inte finna mig lugnaktig, feg eller snål. Yani profeten alayhi wasallam gör inte de här sakerna. Han är inte snål, han ljuger inte och han är inte feg. Han var modig. Taib. Och det är viktigt att man är modig. Är man feg så kanske man håller sig tillbaka från att göra många goda egenskaper i islam. Man kanske inte vågar be på jobbet. Man kanske inte vågar be i skolan. Man kanske inte vågar släppa skägget. Kvinnan kanske inte vågar täcka sig korrekt. I rädsla för vad folk ska säga. I rädsla för konsekvenserna. Och det är fel. Det är feghet. En muslim ska vara fast på sanningen. Stå upp för sanningen. Försvara sanningen. Det här är mod. Och inte vara rädd för de som klandrar dig. Och frukta inte dem som klandrar dig för Allah. Utan var en person som säger sanningen. Låt dem som hatar hata. Låt dem som ifrågasätter ifrågasätta. Men stå upp för det som du tycker. Eller det som du tror på är rätt. Det som islam har kommit med. Taib. Och sen sökte han också skydd hos Allah från al-haram. Från att bli senil eller dement eller så gammal att man inte kan ta hand om sig själv. Som det sades i den andra hadithen. Att bli så gammal att man inte längre kan ta hand om sig själv. Det här var någonting som profeten alaihissalam sökte skydd ifrån. Yani att nå den ålder där man förlorar förståndet. Man förlorar sina känslor så att man inte längre kan dyrka Allah så som man borde. Det här var någonting som profeten Al-Sam sökte skydd ifrån. Och det är också en jätteviktig punkt. Man hör ofta folk säga: "Dua, må Allah ge dig ett långt liv. Atala Allahu umrak." Har ni hört den? Jättevanlig, speciellt i arabvärlden. Atala Allahu umrak. Må Allah ge dig ett långt liv. Sheikh Uthaymin rahimahullah har betonat att ett långt liv i sig själv kanske inte är bra. Utan det är bättre att du säger: "Må Allah ge dig ett långt liv i lydnad." Atala Allahu umrak fi ta'a. Och därför nämndes också i hadithen att den bästa är den som lever länge och lyder Allah. Och den sämsta är den som lever länge och är kafir. Han samlar bara på sig mera synder med ett långt liv. Eller hur? Och vad är det för nytta med att när du blir 60 tappar du förståndet? Du vet inte vad du heter, du vet inte var du bor, du känner inte dina barn, du kan inte ens gå ut. Ja, vad är det för nytta av att leva ett sånt liv? Eller hur? Så att be Allah azza wa jall att bevara dina sinnen. Ja? Sök skydd hos Allah från al-haram. Från att bli senil och förlora förståndet eller bli dement. Taib. Ja? H-R-M. Inte H utan den typ svenska H. Nej. Här finns också en faida som nämndes från Ibn Abbas, som Sheikh Albani nämner att den är sahih. Och det var att Ibn Abbas sa: "Man qara al-Quran lam yarud ila arda lil-umr." Den som läser Koranen kommer inte bli senil. Den som läser Koranen, yani läser Koranen mycket eller memorerar Koranen, kommer inte bli senil. Allah kommer att bevara honom. Det här också mushahed. Kolla en person som är hafid. Som läser Koranen hela livet. Inte han var hafid när han var barn och sen glömde bort Koranen. Utan yani han är hafid. Läser Koranen, leder folk i Taraweeh och så vidare. Alltså, inshallah, kolla på honom. Han kommer att ha sina sinnen tills han blir gammal. Även om han blir 90 eller 100 eller 120 år. Han kommer att vara wa'i. Han kommer att vara en person med sitt förstånd. Och kolla bara på våra ulema. Sällan ser du en alim tappa minnet och förståndet på det här sättet. Visst, alla människor blir glömska. Det är yani, Allahs sunna. Att man Man glömmer bort saker och ting. Men att förlora förståndet helt och hållet, det här är väldigt ovanligt hos ulema. Jag känner inte till något fall där det har hänt. Kolla på Ibn Abbas och Sheikh Albani och Sheikh Muqbil och Sheikh Ibn Uthaymin. Dagens ulema. De gav fatwa och lärde ut islam tills yani, i slutet på deras liv. Allah Azza wa Jal bevarade dem. Ihfadillaha ihfadak. Den sista saken som profeten Al-Islam sökte skydd från var al-bukhl, snålhet. Snålhet är här att man inte betalar det man är skyldig att betala. Man betalar inte zakat. Man försörjer inte sin familj så som man borde göra. Man är snål. Snålhet kan också vara i annat än pengar. Till exempel så nämns det här att man inte sände salat över profeten alayhi salatu wassalam. Bakhil. El-bakhilu men dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Rasul alayhi salatu wassalam sa den snåle är den som hör mitt namn nämnas men inte sänder salat över mig. Snål kan också vara en person som inte ger salam. Han beskrevs också som snål i haditherna. En annan person som är snål är en person som inte delar med sig av sin kunskap. Han sitter med islamisk kunskap, folk har behov av dem, folk frågar, men han vill inte dela med sig. Han är bakhil. Och utöver det kommer han också straffas på domedagen. Han kommer att få en järnpinne av eld i munnen på domedagen. Den som döljer kunskap som han är skyldig att ge. Nah. Nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah azza wa jal säger: Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi. Jag är så som min tjänare tror om mig. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. Och jag är med honom då han åkallar mig. MashaAllah. Och den här hadithen säger Sahih al-Bukhari också. Här säger Allah Azza wa Jal: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ. Jag är så som min tjänare tror om mig. Och det här, den här hadithen är viktig när det kommer till dua. Varför? Vad har den här hadithen med dua att göra?
Om du tror att man frågar honom och gillar att man vänder sig till honom, då kommer han belöna dig för det. Besvara
honom. Ahsant. Den som gör dua och tror att Allah Azza wa Jalla är generös, Allah ger en bild, Allah älskar att ge, Allah kommer inte att neka med det jag frågar om. Kommer inshallah få det han ber om. Han gör tauba, han ber om förlåtelse med tron på att Allah kommer att förlåta honom. Allah kommer att täcka och dölja hans synder. Allah kommer att göra det. Men om han däremot motsatsen, han gör dua och tänker Allah kommer aldrig förlåta mig. Allah är hård, Allah är sträng, jag är värdelös. Allah kommer inte ge mig det jag ber om. Då är det det du får. Så att man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska ha husn och dhann om Allah azza wa jal. Det är viktigt, det är generellt, inte bara dua. Vissa muslimer tyvärr, de har su'dhann, de tänker dåligt om Allah azza wa jal. Och det är fel. Du ska alltid tro det bästa om Allah azza wa jal. Att Allah han är barmhärtig, Allah är kärleksfull, Allah är givmild, Allah älskar dig, Allah vill ditt bästa. Tro det bästa om Allah Azza wa Jal. Taib. Och så säger Allah Azza wa Jal: Wa ana ma'ahu idha da'ani. Och jag är med honom då han åkallar mig. När du gör dua är Allah med dig. Och en annan hadith: Och jag är med honom då han minns mig. Idha dhakarani. Taib. Vad menas med att Allah är med oss? Det finns att Allah är med skapelsen. Vi sa att Allah är över sin tron. Taib. Allah är med skapelsen med sin kunskap. Allah. Det kallas för ma'iyatul 'ama. Att Allah är med oss med sin kunskap. Som Allah säger i Koranen, det finns inget sällskap av thalata. Tre förutom att han är den fjärde. Och så vidare. Yani han är med oss med sin kunskap. Han ser och hör allting. Och så finns det ma'iyatul khasa. Att Allah är med sina tjänare unikt. Och det är hans awliya. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah är med dem som fruktar, lyder honom och de som gör det rätta. Vad menas med att Allah är med dem? Han ger dem tawfiq, han ger dem framgång, han ger dem seger, han försvarar dem, han skyddar dem från ondska. Taib. Så som vi känner till hadithen om hijra. när Kuffar kollar in i grottan och profeten liksom sitter där med Abu Bakr. Och Abu Bakr, om de bara kollar ner, de kommer att se oss. Han blir rädd. Naturligt. Vad säger då profeten alaihissalatu wassalam? Ja, det är Koranen. Var inte rädd, Allah är med oss. Vad säger hadithen? Nej. Vad tror du om ett sällskap av två där Allah är den tredje? Nej, Allah är med oss. Vi behöver inte vara rädda för dessa människor. Allah kommer att skydda oss, Allah kommer att hjälpa oss. Så att Allah är med oss betyder att Allah ger dig tawfiq, framgång och underlättar för dig. Ja. Vi ska gå igenom en till hadith. En mäktig hadith bi'idhnillahi ta'ala. Bab Sayyidul Istighfar. Kapitlet om den bästa istighfar. Istighfar är att be Allah om förlåtelse. Att be Allah att han ska dölja dina synder, täcka dina synder, sudda bort dina synder. Och vi kommer att tala mer om istighfar nästa lektion inshallah. Dess dygder, dess förträfflighet. Men istighfar är bland det bästa du kan göra. Att du säger astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Allahumma ghfirli. Och vi vet ju att det är från Allahs namn att han är el-ghafur, el-ghaffar. Den som ständigt förlåter och älskar att förlåta. Så att göra istighfar är någonting väldigt stort och vackert i islam. Och det finns olika sätt att göra istighfar på. Man kan säga astaghfirullah. Eller Allahumma ghfirli. Allahumma ghfir warham wa anta khayru rahimin. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Det finns många olika sätt att säga istighfar på. Men det finns ett sätt som är överlägset. Väck brodern. Ett sätt som är överlägset. Och vad är det för någonting? Denna dua som vi inshallah kommer att förklara. Och jag hoppas att ni alla kan denna dua. Den är väldigt, väldigt mäktig. Och det är hadith Shaddad ibn Aus. Radiyallahu anhu. Här är också en fajda. Hadithia. Och där är att Shaddad ibn Aus har bara en enda hadith i Sahih Bukhari. Och det är denna hadith. Taib. Denna hadith finns också i Sahih Bukhari. Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu berättar att profeten alaihissalam sa Sayyidul istighfar. Den bästa istighfar är att man säger Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Och så sa han att den som säger detta på kvällen och i vissa hadither med yaqin, övertygelse, och sen dör, kommer att gå in i Jannah. Och den som säger detta på dagen med övertygelse och sen dör under dagen kommer att gå in i Jannah. Allahu Akbar. Ja. Och det finns en författare, nämner sen en annan liknande ordalag. Och det är att han säger Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Att det här ordet a'udhu bika min sharri ma sana'tu kommer då här i mitten istället för på slutet. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Naam. Tayyib. Och det naam, den riwayan som då är mest korrekt. Tayyib. Den här duan är väldigt mäktig, mashallah. Sheikh Abdurazak har till och med en hel bok där han förklarar denna hadith. Sharh Sayyidul Istighfar, en liten bok. Och många av de lärda har lagt mycket vikt på att förklara denna mycket, mycket mäktiga dua. Och vi kan kort försöka gå igenom lite av dess innebörd. Här så säger då profeten a.s. i denna dua att man ska säga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ulema säger att denna dua omfattar de olika formerna av tawhid. Att man erkänner, bekräftar de olika formerna av tawhid. Ett tawhid al-ilmi och ett tawhid al-amali. Man kan säga tawhid delas in i två kategorier. Tawhid som går tillbaka till vad du tror. Det är tawhid rububiyya och tawhid al-asma wa sifat. Och tawhid al-amali som går tillbaka till vad du gör. Hur du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-ilmi, tawhid rububiyya, al-asma wa sifat är att du tror på Allahs namn, hans egenskaper, Att du särskiljer Allah i din tro på att han är den enda skaparen, upprätthållaren, den som ger liv och tar liv och försörjer och så vidare. Taib. Och tawhid al-amali, att du endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns i denna hadith. Allahumma. Anta rabbi. Du är min herre. Det är tawhid al-rububiyya. Khalaqtani. Tawhid al-rububiyya. Taib. La ilaha illa anta. Ingen har rätt att dyrkas förutom du. Tawhid al-uluhiyya. Al-amali. Tawhid av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Och här säger också ulema att på väldigt många ställen i Koranen och Sunna så finner man att ett tawhid nämns tillsammans med el-istighfar wa tawba. Att de nämns tillsammans. Yani tawhid nämns på flera ställen i Koranen tillsammans med tawba och el-istighfar. Varför? För att tawhid är den största orsaken till att bli förlåten för sina synder. Och aslen, har du inte tawhid så finns det ingen förlåtelse alls. Någonsin. Förstår ni? Vad sa profeten a.s. att Allah azza wa jalla säger? Ibn Adam, människa, om du kommer till mig med så mycket synder att de kan fylla hela vägen upp till himlen och du ber mig om förlåtelse så kommer jag att förlåta dig. Wala ubali. Utan att det finns något hinder. Ibn Adam, om du kommer till mig med hela jorden fylld med synder, men du inte har satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Så att, möter man Allah med synder, men man har tawhid, man ber Allah om förlåtelse, Allah kommer inshallah att förlåta dig. Och vi finner också detta i Koranen. Och ser Yunus a.s. Abdallah, inte mana. Subhanaka. Vad säger Yunus a.s.? Ejva, al-Na'san. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. La ilaha illa anta, endast du har rätt att dyrka. Subhanaka, upphöjde du över alla brister. Inni kuntu mina zalimin. Jag är från de som har gjort orätt. Yani, så han ber om förlåtelse, men börjar med il-i'tiraf, att erkänna ett tawhid. Tayyib. Khalaqtani, du har skapat mig. Wa ana abduk, och jag är din slav. Här är också tawhid. Slav, vad innebär det? Du är Allahs tjänare. Det innebär att du erkänner att du ska dyrka Allah azza wa jalla och ingen annan. Och du ska lyda Allah azza wa jalla. Wa ana ala ahdika. Och jag är ala ahdika wa wa'dika. Och jag är på ditt, yani, ditt avtal. Wa wa'dika. Mastata'tu. Så gott jag kan. Yani, jag försöker att hålla mitt löfte till dig så gott jag kan. Vad är Allah subhanahu wa ta'alas ahd och wa'd? Det är hans religion. Al-halal wal-haram. Och vissa ulema nämner att det är när du säger iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Det här är ditt avtal med Allah subhanahu wa ta'ala. Du säger 17 gånger om dagen, endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Det är ett avtal, eller hur? Du säger till Allah att du endast dyrkar Allah. Är det ett avtal? Att endast dyrka Allah och endast söka Allahs hjälp. Mastata'tu. Jag försöker att upprätthålla detta avtal så gott jag kan. Taib. Och här också en annan vacker fäda. Så gott jag kan. Och så är våran religion. Att vi kan inte dyrka Allah till 100%. Att vi är perfekta, felfria, vi har topp iman hela tiden. Utan vi kommer att ha brister. Vi kan inte göra det som Allah vill från oss till 100%. Vi kommer att ha brister. Men vad är det som åligger oss att göra det vi kan? Rasul a.s. sa, om jag har beordrat dig med någonting, fa'tu minhum mastata'tum. Gör det då så gott ni kan. Det kan hända att man ibland har svårt att göra vissa plikter, men gör dem så gott du kan. Saddidu wa qaribu. Gör det som är rätt, kan ni inte försöka åtminstone att komma så nära som möjligt. Fattakullaha mastata'tum. Allah säger, lyd Allah så gott ni kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer från en själ än vad hon kan. Och här är också, när man säger på det här sättet, mastata'tu, det är också ett erkännande från dig att du är bristfällig. Att du har brister och att du är i behov av Allahs förlåtelse. Och allt det här som jag nämner nu, tawhid, du erkänner att du är Allahs slav, du erkänner att du försöker så gott du kan, är, man kan säga, en introduktion på det som du kommer att be om. när du ber Allah om förlåtelse. Taib. Och sen så säger man då efteråt: A'udhu bika min sharri ma sanat. Jag söker skydd hos dig från det onda som jag har gjort. Yani, jag försöker så gott jag kan. Jag har brister och jag gör fel. Jag ber dig, ja Allah, att skydda mig från dessa brister och dessa tillkortakommanden. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi. Jag erkänner din ni'ma över oss eller till mig, och jag erkänner mina brister och mina synder. Taib, är också väldigt vacker. Ja Allah, jag erkänner de gåvor du har gett till oss. Och det här omfattar alla gåvor som Allah har gett oss. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Allah säger att vad gott ni än har, så är det från Allah. Största ni'man är vad? Al-Islam, al-Iman, tawhid. Att Allah skickade Muhammad al-Islam. Du har Koranen, du har detta ljus. Den största ni'man. Al-Sihha wal-Afi, hälsa. Tak över huvudet. Förstånd, syn, hörsel. Så många ni'man. Wa inte uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Vi kan inte räkna Allahs ni'man. Taib. Så här erkänner man Allah azza wa jalls gåvor till oss. Taib. Då kommer vi också till en annan punkt som Sheikh Abdurrazak nämnde. Och det är, när man erkänner Allahs gåvor, så ska det få oss att vara tacksamma, eller hur? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Att er Herre ropade ut att om ni är tacksamma så kommer jag att öka er. Yani, du kan inte vara tacksam över Allahs gåvor om du först inte erkänner. Så det första är i'tiraf, att man erkänner, och sen kommer tacksamheten. Och tacksamheten visar sig i tre aspekter. Tacksamhet i hjärtat, tacksamhet i tal och tacksamhet i att använda Allahs gåvor till det han tycker om. Men här faller vi också kort. Vem av oss är tacksam till 100% för allt det gott han har fått från Allah? Och Allah, vi kanske inte ens tackar Allah för att vi dricker ett glas vatten som vi borde, eller hur? Ja? Vad ska vi säga om ni'mat al-Islam och ni'mat allt ni'mat vi har fått, eller hur? Så vi faller kort i att vara tacksamma. Och därför så säger vi också: wa abulaka bi dhanbi, och jag erkänner mina synder. Och vissa ulema säger här: mina synder i att inte tacka dig som jag borde. Andra ulema säger mer generellt: nej, jag erkänner alla mina synder. Alla mina dolda, öppna, gamla, nya, små, stora, alla synder. Allt haram jag erkänner. Jag nekar inga av mina synder som jag har gjort, utan jag har syndat. Taib. Och här är också en annan viktig sak: faghfirli, så förlåt mig. Jag erkänner mina synder, förlåt mig. Varför ska man erkänna sina synder? För att det är, vad kan man säga, den första steget till att få förlåtelse. Och därför nämns det också i vissa hadither att Allah har satt ett hinder mellan tauba och varje person av bidah. Yahamukallah. Inna Allah hajaba tauba an kulli sahibi bidah. Allah har gjort en hijab mellan sig själv och varje innovatör, varje person av bidda. Yani, de folket av bidda blir inte förlåtna. Varför? För de erkänner inte sina synder. De erkänner inte att de gör fel. Han säger inte astaghfirullah, jag gjorde maulid. Eller hur? Nej. Han säger masha, jag gjorde maulid, och vi älskar profeten al-islam. Om du säger åt honom att det är fel, han säger du gör fel och du är wahhabi, jag vet inte vad. Eller hur? De gör inte tauba för sin bidda. Så att det finns ingen tauba tills du erkänner att du gör fel från första början. Där är det första. Taib, att man erkänner sina fel. Och sen säger man då: faghfirli, så förlåt mig. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. För ingen annan än du förlåter synder. Här är också al-i'tiraf, att man erkänner att endast Allah azza wa jalla är den som förlåter synder. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Och vem annan än Allah förlåter synder? Finns det någon annan än Allah som kan förlåta oss? Nej, wallahi. Så vi vänder oss endast till Allah och ber honom om förlåtelse. Taib. Och det här, en annan fajda är också att denna dua lär oss, som ulema nämner, och det finns i flera hadither, att det är bra att börja sin dua med att be om förlåtelse. Vissa av salaf sa att man ibland undrar varför ens dua inte besvaras. Och det kan vara dina synder. De är som ett stort stenblock. De är som ett hinder gärna mellan dig och Allah. så börja med att ta bort det här hindret mellan dig och Allah. Och det är dina synder. Så börja din dua med att be om förlåtelse. Och då öppnar du inshallah vägen. Och som vi sa, dua av den nun Yunus a.s. La ilaha illa anta. Tauhid. Subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Han börjar med att be Allah azzurjal om förlåtelse. Och också våra förfäder, Adam och Eva. Alayhim as-salam. Allah azza wa jall lärde dem. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimat. Adam fick dessa ord av Allah. Vilken dua var det Adam alayhissalam och Hawa sa när de gjorde toba? Den första toba Allah azza wa jall lärde mänskligheten. Rabbana zalamna anfusana. Våran Herre, vi har gjort orätt mot oss själva. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Om du inte visar oss din nåd och förlåtelse kommer vi att vara bland förlorarna. Så vad är det de börjar med? Rabbana zalamna anfusana. De erkänner sina synder. Och om du inte förlåter oss, då kommer vi att vara från förlorarna. Så det är jättebra när man gör dua att man börjar med att erkänna sina synder. Att man är en slav till Allah. Att endast Allah har rätten att dyrkas. Och sina brister. Att man erkänner Allahs gåvor. Och tackar Allah för de gåvor man har fått. Och inshallah det underlättar för dig att din dua kommer att accepteras. Och det jag vill avrunda med. Den här duan. Profeten a.s. kallade den för Sayyidul Istighfar. Förlåtelsens mästare, eller vad kan man säga. Det bästa sättet att be om förlåtelse på. Okej? Och han nämner att den som säger den på morgonen och på kvällen, två gånger om dagen, med yaqin, muqinun bin qalbi. Han säger det med inlevelse från hjärtat. Och dör under den dagen, går in i Jannah. Eller dör under den natten, går in i Jannah. Subhanallah. Kommer vi inte alla dö någon dag eller någon natt? Ja? Så om du säger denna dua varje morgon och varje kväll, vart hamnar du då? I Jannah. Så varför i hela världen ska vi inte säga denna dua? Och jag vet att många av oss kanske inte kan den. Många av oss kan den, men vi försummar. Vi är upptagna och det är fajr, måste till jobbet, måste till frukost. Det är asr, det är maghrib, jag har inte tid, jag måste fixa hit och dit. Och så gör man inte sina adhkar. Men, wallahi, den här vikrvatalen, det tar 5 sekunder, 10 sekunder. Du kan säga det när du sitter, när du går, när du står, när du ligger i sängen. Och det är balash, det är gratis. Eller hur? Du behöver inte vända dig mot qibla, du behöver inte ha wudu, du behöver inte vara i moskén. Säg den morgon och kväll. Och jag vill att vi går härifrån idag, inshallah, och vi intalar oss själva att vi från och med idag ska börja säga denna dua. Morgon och kväll. Inshallah. Deal?
Inshallah, inshallah.
Och ni får till läxa nästa vecka att alla ska kunna den utantill. Okej? Okay? Den är enkel. Den finns i dua-appar. Den finns i Husn al-Muslim. Och som Sheikh Abdirazak säger, även du kan skriva ner den på ett papper. Och du läser den några gånger om dagen. Inshallah, du kommer kunna den efter någon dag. Eller hur? Alhamdulillah, profetens dua alaihissalam är enkel. Ingenting svårt. Och vacker. Och belöningen är enorm. Så inshallah, jag kommer att skicka den samarbetsgruppen och så vidare. Och alla ska kunna den till nästa vecka inshallah. Taib. Och vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.